Och efter det går det knappt att prata om svensk hiphop utan att nämna Petter. Nu släpper han EP:n Petter med jätter, där han samarbetat med Adam, Imenella, B-Baby och Bell. Fyra rappare från generationen efter honom. Och först ut under fredagen är låten Thug med stjärnskottet Adam. Petter själv skriver på sina sociala medier att han är så stolt över det här projektet. Att det är något fint och värdigt med att kunna få samarbeta med unga artister idag utifrån den plats som han befinner sig på. Hela EP:n kommer ut senare i vår. Tanja Ulriksson, Kulturnytt.
Det avslutar Kulturnytt. Här är Ekot. Kina svarar på USA:s nya tullar genom att lägga på ytterligare 34% i tull på varor från USA, vilket tillsammans med tidigare tullbeslut höjde tullarna till 54%. Det rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. Och Kina kommer att införa de nya tullarna från den 10 april. Och beskedet som kom vid lunchtid idag fick Stockholmsbörsen att falla ytterligare, och det breda indexet stod alldeles nyss på minus 3,5%. Och det ska handla mer om handelstullarna. Europeiska företag ska inte ge vika och flytta sin produktion efter beskedet om de nya amerikanska tullarna. Det här var beskedet från Frankrikes president Macron. Han manade till en gemensam europeisk strategi när han igår samlade ledare från det franska näringslivet.
Je sais ce qui va se passer, les plus gros ont tendance à jouer solo. Et c'est pas une bonne idée.
Det finns alltid stora företag som i en situation som den vi nu är i snabbt försöker hitta egna fördelar. Det är en väldigt dålig idé att göra det i det här känsliga läget, slår president Macron fast och manar till att inget europeiskt företag ska flytta över sin produktion till USA just nu. Genom att vara tydliga kan vi vara starka, säger den franske presidenten, och påminner om att Europas marknad består av 450 miljoner människor och därför är betydligt större än USA:s.
Parce que nous avons une force. C'est un marché de 450 millions d'habitants. C'est ça l'Europe.
Macron är ändå oroad över flera franska näringar. Inte minst exporten av lyxvaror som champagne och konjak, som redan är hårt drabbade av kinesiska tullar. Var femte fransman arbetar idag med varor som exporteras till USA, enligt franska näringslivets organisation MEDEF. Cecilia Blomberg, Paris.
Sveriges och Turkiets utrikesministrar har träffats för att diskutera gripandet av den svenska journalisten Joakim Medin. Efter mötet sa utrikesminister Maria Malmer Stenegard att hon varit tydlig med hur viktigt det är för Sverige att Medin får komma hem. Vad svaret blev vill hon inte uppge. Polisen är nu klar med sin utredning om de två dödsfallen vid Kebnekaise fjällstation i februari. Den rättsmedicinska undersökningen visar att de två männen inandats koloxid, vilket varit en bidragande faktor till deras död. Männen hittades i ett tält och det finns ingen misstanke om brott. Den invasiva lövplatsmasken har nu hittats även i Blekinge. Fyndet gjordes vid en tillsyn på en plantskola, rapporterar SVT Nyheter Blekinge. Och lövplatsmasken har upptäckts ett antal gånger i Skåne de senaste åren. Ekot, Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Ordet går till Maja Åström.
Tove, hur krångligt är det att starta eget företag?
Många kan nog uppfatta att det är krångligt, men ur ett historiskt perspektiv är det just nu enklare än någonsin.
Om man står i begrepp att starta eget företag. Man har en affärsidé, en affärsplan och kanske en budget. Men vad är bäst? Enskild firma eller aktiebolag? Måste man ha hjälp med pappersarbetet? Och hur fixar jag tjänstepensionen till mig själv? Ja, det är såna här saker som vi har fått frågor om. Och det ska vi ta upp i det här avsnittet. Till min hjälp har jag pensionsnyheternas Mikael Nyman. Hej!
Hej!
Och hej Tove Lindgren, jurist och forskare vid Stockholms universitet.
Hej!
Själv heter jag Maja Åström och det här är Ekonomiakuten. Första mejlet kom från Tarik och lyder så här och är också anledningen till att vi satte igång med det här avsnittet. Hej, är trogen lyssnare och säkert hört alla era av poddavsnitt. Maja nämnde i ett avsnitt att hon är frilansare. Kanske ett avsnitt om det vore nyttigt och bra. Jag undrar till exempel om man ska starta enskild firma eller aktiebolag, som i mitt fall. Jag är it-kunnig och har nischad kunskap och är varslad. Vad säger ni, bör jag starta EF eller AB? Tarik. Ja, men om vi börjar lite kortfattat med att prata om vad det innebär att vara konsult och sin egen lyckasmed så att säga, som nu Tarik tänker att han kanske kan testa efter att han kanske måste sluta jobbet då han är varslad. Vad är fördelen att vara egen konsult? Vad säger du, Mikael?
Alltså, är man konsult så kan man i princip bidra med vad som helst. Man blir ju rådgivare eller hjälpare på något sätt. Och väldigt ofta så startar man konsultverksamhet i det jobb man har haft tidigare. Det vill säga att man säger till dem att jag kan jobba med det här projektet vid sidan av. Och jag behöver inte ha hela min anställning. Jag kan till exempel jobba deltid och sen kan fakturera och så vidare. Mm. Och det där går ju att hantera. Och då har man ju sen möjligheten att gå till andra kunder. Man kan leta upp andra som skulle kunna vilja betala för ens tjänster som konsult. Men det här handlar ju också om företag. Om man vill starta en glassbar eller göra någonting stort i livet. Med det. Så att här, det här med enskild firma och aktiebolag, det kommer sen. Först idén, därefter planen.
Ja. Vad säger du, Tove?
Ja, men precis. Skillnaden mellan att vara anställd eller konsult, det är ju just att är man anställd, då går man till jobbet, man har en arbetsgivare, man är själv arbetstagare och då är det en annan person som bestämmer, som leder och fördelar arbetet. Fördelen med det här, det är förstås att man bara kommer dit och så är det någon som säger åt en vad man ska göra. Men det är också det som är nackdelen med det. Man kan ju göra saker som man tycker är skittråkiga eller helt onödiga. Är man konsult, då är man sin egen chef. Så att då så bestämmer man helt enkelt själv vad man ska pyssla med och vad det bästa och effektivaste sättet att göra det. Men man har inte den här tryggheten som en anställning ger, att man får liksom en månatlig inkomst.
Mm. Jag hörde en bekant som sa, ja, jag är min egen chef men också min egen slav.
Ja, det beskriver väl ganska bra. Liksom, perken och baksidan av den.
Mm. Vad skulle du skicka med någon som tar att tänka på vad gäller juridik om den egna verksamheten? Vad säger du, Tove?
Det finns flera skillnader mellan en enskild firma och aktiebolag. Men den mest juridiska liksom, fundamentala det är att ett aktiebolag är en person och det är inte en enskild firma. En person, säger du Maja, det är väl ingen person, det är ett bolag. Ja, men på juridiska så heter det så här att det är liksom en egen entitet som kan ådra sig förpliktelser och som har rättigheter och som inte har med själva den fysiska personen att göra. Så då så kommer liksom Tarik att finnas och sen kommer hans bolag att finnas. De är två saker som är
separerade.
Medan om man är en enskild firma, då har man förpliktelserna och rättigheterna själv. Liksom. Den enskilda firman är
den egna personen också.
Ja, precis. Mm.
Så då blir det lite grötigare med den privatekonomin helt enkelt. Det kan vara, det slås ihop.
Mm. Ja, så är det ju. Men sen åker man ju på det som blir enklare med en enskild firma. Att man kan separera hushållsutgifterna från det som sker i den här firman.
Mm.
Men man åker på att deklarera näringsverksamheten på en blankett till Skatteverket. Så att det är inte bara att allting åker in i hushållskassan. Och gör man det, då får man problem kan jag säga. Så att här är idén att man ska kunna separera ut kostnader och intäkter. De kostnader man har för att driva firman, de kan man lägga dit. Behöver man köpa en dator till firman så kan man använda firmans pengar till det. Men det är så, den ska inte blandas ihop i den egna familjeekonomin. Utan man måste hålla reda och hålla isär de här. Men sen är det så att i praktiken så blir det ju bara inkomsterna åker in och så får man betala skatt på hela beloppet när året är slut. Så blir det ju.
Tidigare var det också så att en större skillnad än vad det är idag handlar om startkapitalet. Alltså för att starta ett aktiebolag för vad det nu kan vara 20-30 år sedan så behövde du ha 100 000. Idag är det beloppet på 25 000. För att starta enskild firma så behöver du inte ha något startkapital. Så det är en skillnad också.
Men de där 25 000 som det kostar idag, de behöver man ju inte Alltså de försvinner ju inte.
Nej, det är inte det att det kostar 25 000 att starta ett aktiebolag, utan de finns i aktiebolaget.
Och vad är till exempel om man skulle gå i konkurs? Vad är skillnaden då mellan ett aktiebolag och en enskild firma?
Ett aktiebolag kan gå i konkurs och dö, men en enskild firma, om den, där häftar du med de eventuella skulder och fordringar som finns. De får du ta med dig då.
Som privatperson?
Ja.
Mm. Vad säger du om frågan då, aktiebolag eller enskild firma, Mikael?
Jag hävdar att aktiebolaget är alldeles utmärkt. Man skulle kunna tänka sig, om man är tveksam om vilken verksamhet, vilken lönsamhet och hur bra det här kan gå, så kan man ju tänka sig att man börjar med en enskild firma och sen kan man ombilda den till aktiebolag och ta in den enskilda firmas tillgångar i ett nystartat aktiebolag. Då.
Mm.
Det är ju ett sätt att börja torrsimma först innan man slänger sig i sjön. Men sen är det ju, som vi kan komma in på senare, det är ganska okomplicerat att starta och driva aktiebolag idag. Jag skulle säga att lagstiftningen har förändrats på enormt många sätt som gör att det är betydligt enklare nu än det har varit.
Mikael, är det något mer skattemässigt som kan behöva tänka på?
Ja, man ska komma ihåg det att man får en lön om man har en anställning. Så är det någon annan, i det här fallet alltid arbetsgivaren, som betalar en massa avgifter. Och vad man tenderar att tro är att om jag har ett eget aktiebolag och får in 1 000 kronor, så är det 1 000 kronor som jag kan gå på krogen för. Det är inte så, utan Nej. Det är behäftat med många kostnader. Och det där vill vi ofta inte se i Sverige, med en enorm skattebelastning egentligen. Så att om du tar ut 1 000 kronor ur företaget, då ska du lägga på 31,42% i sociala avgifter. Det går alltså åt väldigt mycket pengar. Dessutom så är det moms som kommer in. Och driver du en lönsam verksamhet, så är det förhoppningsvis så att du köper in mindre och drar moms på än att du får in i moms. Så att det går plus med momsen. Men, så att du själv inte behöver betala den, utan den lägger ut på dina kunder. Men det är skatter, och sen kommer ju när du väl pengarna är avräknade, då ska du betala inkomstskatt på dem.
Mm.
Så att det tror inte att allt som står att man omsätter i ett aktiebolag i vinst, så är det inte. Och nu kan du inte stoppa
fickan. Hur skiljer det sig där då mellan enskild firma och aktiebolag med skatterna?
Ja, där får du betala egenavgifterna. Egenavgifter i enskild firma och sociala avgifter i aktiebolagen. Så det är inget konstigt, men det är fortfarande de där siffrorna vi pratar om.
Men det är väl också så, Mikael, om man sitter och tjänar och får ett bra resultat ett år, är lyckligt lottad och har fått in väldigt mycket pengar, då kan man väl också skjuta fram vinsten, eller att man tar ut den och tar det som en utdelning, och då är det mindre skatt än de här 31,...
Man har möjlighet att göra utdelning från ett aktiebolag, och det är inget konstigt, för då har man vinsten, men då ska ju vinsten först skattas i bolaget, så man skattar av den där, och sen delar man ut den.
Ja.
Och när man delar ut den och mottar den, då blir det inte det vanlig marginalskatt och annat på den, utan då blir det istället en utdelningsskatt på den. Och den är lägre, så att då kommer du undan med 20% typ i beskattning på den. Så att du får ner inkomsten eller skatten på utdelningen i förhållande till vad du skulle fått om du var löntagare.
Så det är bra att ha med sig. Mm. Men okej, förutom det då?
Jo, men då ska man också ha en idé om hur det här ska gå till. För att ska man starta ett företag, så måste man ha en idé på vad man ska göra. Och väldigt ofta så tar man ju någonting som är närliggande till en själv. Jag vet att min fru och hennes syster, när vi hade småbarn hemma, då tyckte de att babycafé var en jättebra idé, för det efterfrågade de själva. Aha. Och tänkte att det skulle vara bra för dem. Och då började jag så här tråkigt säga, men hur många lattemammor ska ni samla här på det här kaféet? Och hur länge sitter de kvar med en latte? Och hur mycket lön blir det när du har räknat ihop dem där? Och hur mycket kostar det att göra en lokal?
Och jag menar, någonstans, och bullen.
Ja, och så tar de hur mycket plats som helst och sitter kvar. Och då får man inte någon rotation på dem. På det sättet så sa de, gud vad du är tråkig. Ja, måste du bara vara så tråkig? Men lite grann måste man nog vara det om man ska ha en framgångsrik rörelse. Man får nog tänka först och säga, var kommer pengarna in? Var finns mina kunder? Och var kommer de att vara villiga att betala? Mm. Har man gjort det, då kan man börja budgetera.
Mm.
Så att, och sen tänka då, hur ska det här gå till? Så det är ingenting som man bara gör på en eftermiddag bara för att verka kul.
Nej, det är det inte. Och sen själva nästa del, när man sen har valt form, och liksom funderar över då så här, jaha, det här aktiebolaget, hur ska jag starta det? Där, eller då den här enskilda firman. Mm. Där tycker jag Skatteverket har bra liksom information punkt för punkt på sin hemsida.
Du kan också ringa.
Och det går också att ringa. Mm.
Verksamt är ett annat
plats. Verksamt.se, och då har man det ihop med Bolagsverket och PRV, tror jag. Och då kör de, den sajten är ju så enkel.
Mm.
Så att jag ska säga att senast jag startade ett nytt aktiebolag för några år sedan, då tror jag höll på 45 minuter. Och då hade jag fyllt i alltihopa och ändå fått tid att gå till brevlådan, vilket man gjorde då, och lägga i bankintyget som sa att jag hade 50 000 kronor på kontot. Det var liksom det som behövdes. Och 45 minuter så var det klart. Och en vecka senare var det uppe och sjöng det bolaget.
Hur mycket administrativt innebär att vara egenföretagare, Mikael?
Jättemycket om man vill. Och det vill man inte, för det är jättetråkigt. Om man inte startar redovisning, om man inte startar redovisningsbyrå, tycker det är jättekul. Men annars är det väldigt mycket som är tråkigt med kontering och sånt, om man inte tycker det är jättekul. Då ska man lägga ut det, tycker jag. Ja. För då kan man fokusera på sin verksamhet. Och det drabbar ens egna kunder om man hela tiden ligger efter med administration. Och att se till att göra det enkelt och lätt för dig och anlita människor som kan göra det. Och idag skulle jag säga att det är så enkelt. Man kan sköta nästan all redovisning som man behöver göra själv. Kvitton, fakturor in och ut. Och det går digitalt. Betalningar, pengar in, allt. Det går digitalt. Mm. Och det hamnar på rätt konton dessutom. Och telefonen eller kvittorna visas upp och så hamnar de i rätt kontoplan, som det heter. Så att det är otroligt enkelt numera.
Men måste man köpa bokföringshjälp?
Nej. Man får hålla på och så kan man räkna vad man får i timmen för att göra det i förhållande till vad man gör i sin ordinarie verksamhet. Det är mycket bättre att ta ordentligt med pengar betalt för det man gör som man är proffs på, snarare än att sitta och peta med det själv.
Ja, det är tydligt att Mikael tycker att man ska köpa den här hjälpen. En anledning att göra lite grann själv, det kan i och för sig vara för att få en djupare förståelse för vad det egentligen är för skepp man håller på och styr.
Mm.
Alltså, lägger man ut allt från början, då kan det också kännas motigt att sen när det inte går så bra, eller man inser sig, jag fattar inte, jag borde ha tjänat mycket mer pengar. Kanske det är svårt att liksom ro hem det där igen. Så det kan också finnas anledning att göra en del grejer själv.
Om Tarek, som har skrivit brev till oss nu, känner att det där är inte alls för mig. Jag tycker det är för läskigt. Vad säger du då, Tove? Det är inte fel att vara lat. Eller det är inte fel att inte våga, vara feg.
Det är inte fel att vara feg, precis. Man måste inte våga starta eget. Alltså som sagt, nu handlar ju det här programmet om att starta eget. Men den anställningstryggheten som vi har i Sverige, om man får ett jobb, det är en av de starkaste i världen, veteligen. Så att, det är inte konstigt att folk liksom sitter på sina anställningar och kötta på där. Men jag tror att skulle jag startat eget och inte, och liksom velat testa mig fram lite mer trevande först, då skulle jag satsa på en sån här enskild firma.
Hur sammanfattar vi råden till Tarek nu, som alltså är varslad och står i begrepp att kasta sig ut som konsult inom IT?
Ha många dörrar öppna, skulle jag säga. Det vill säga, du har kan tänka att du skulle kunna jobba på något annat företag om du blir varslad här. Du kan ha den som en dörr. Du kan starta med att kolla av med sådana som du tror är bekänta av dina tjänster, om de behöver, om de har för mycket att göra eller om han har någon spetskompetens. Och det är överhuvudtaget en ganska bra grej att vara, som han skriver, nischad. För då har han inte så mycket konkurrens, vilket ger honom möjlighet att fakturera för större belopp och kosta mer per timme och så vidare. För har man unik kunskap, då blir man efterfrågad.
Nästa brevskrivare berättar om några problem runt att vara egenföretagare. Först handlar det om att den redan tuffa bostadsmarknaden kan kännas ännu mer stängd för den som är egen. Denna brevskrivare, som inte vill vara med namn, har skrivit till oss på ekonomiakuten@sverigesradio.se. Hej! Det skrivs och debatteras idag vitt och brett om hur det bra det är för Sverige med småföretagare. Man skapar goda förutsättningar för detta, förenklar och uppmuntrar. Men jag saknar i media diskussionen om hur ensamföretagare ses som andra klassens medborgare i olika sammanhang. Säg att du är skötsam företagare sedan många år. Du har inga skulder, inga ärenden hos Kronofogdemyndigheten och du betalar din skatt med mera. En dag vill du köpa en lägenhet, men du har ingen fast anställning. Glöm banklån, du är inte betrodd. Känner du igen det här, Tove?
Ja, inte av egen erfarenhet, men vänner som är egenföretagare som säger just kring att köpa
köpa lägenhet. Att, ja, men då har det varit så att deras partner som har en fast anställning talar om att ja, men jag tjänar 28 000 i månaden. Då behöver de bara skicka in då ett lönebesked från de tre senaste månaderna där det framgår att de har fått 28 000 och sen är det shipshop klart. Är du egenföretagare, då är det liksom pappersarbete och saker som ska in både bakåt hur det har sett ut, framåt hur man bedömer att det ska se ut och att det liksom är förknippat med mycket misstänksamhet. Så det här verkar vara ett problem.
Mm. Jag förstår ju banken i det här fallet och det är sällan som jag har något gott att säga om banker. Men självklart vill ju de göra en riskkalkyl för hur bra det här kan tänkas vara. Mm. Och det innebär att de vill veta att det här kommer gå bra. Det går inte att säga att nu öppnar en glassbar här, det kommer bli jättebra affär. Jag vill låna pengar för det eller en bostad eller vad vi pratar om. Man vill veta att man får tillbaka sina pengar. Så att banken vill göra en riskbedömning. Kommer det här alltid gå lika bra? Och det vet man inte från början. Och då vill de ha historik från den här företagaren. Och är det då bara att stapeln alltid gått upp eller har legat jämnt skägg hela tiden, ja, då kan det ju funka alldeles utmärkt om man är egen företagare också. Men det vill vi se först. Sen kan du komma tillbaka.
Och här är vi tillbaka igen på det här med anställningstryggheten. Att är du anställd, kanske är det så, jag vet inte hur bankens rutiner ser ut, men de skulle ju kunna kolla upp i och för sig att arbetsgivaren är ett bolag som inte står på ruinens brant och sådär. Men om det är liksom ett stort bolag eller statlig anställning, då vågar man lita på att den här intäkten kommer fortsätta komma in. Mm. Det innebär att den här låntagaren kommer ha möjlighet att betala räntan. Det är ju det handlar om framförallt. Medans har du någon som är egenföretagare, det kanske har sett jätteflashigt ut att vara fotograf de senaste 10 åren, men den här tryggheten är inte lika stor som att vara anställd.
Men hur viktigt är det att kunna prata och argumentera för sin sak i det läget gentemot banken?
Det här är komplicerat. Alltså, det finns ju många olika sätt att få ersättning för arbete idag. Så att när vi pratar just om den här skillnaden mellan liksom, att ha en lön man får varje månad eller vara egenföretagare, där tror jag liksom, det är vad det är på något sätt. Men sen, vissa jobbar ju så här att man har en del fast lön och en del i provision. Och så försöker man förklara att jag har ju inte 15 000 i månaden, för jag får ju alltid också 15 000 till i provision. Så jag har ju 30, och så säger banken att den där provisionen, den är ju helt osäker, den skiter vi. Mm. Men så kanske man kan visa att jag får ju den, egentligen så är ju det här som liksom helt säkert, för jag får ju det här alltid. Så det är klart att man kan ha en pedagogisk uppgift att förklara för banken hur ens intäkter ser ut.
Liksom. Ja, just det. Vår brevskrivare skriver vidare. Du står i bostadskö och har lämnat in ett tjog med dokument, alla i god tid, allt för att bostadsförmedlingen ska få en bild av dig. Jaha, du är egen företagare? Nej, det går inte. Avslag på bostadsansökan och ett förstahandskontrakt går upp i rök. Är det verkligen svårt att få förstahandskontrakt som i det här läget? Vad säger du, Mikael?
Jag vet faktiskt inte. Det enda jag skulle säga är att en hyresvärd är ju intresserad på samma sätt som banken att få in en ränta, och man är intresserad av att få en hyra. Man tycker inte om att byta ut hyresgäster. Mm. För det är bara jobbigt administrativt, och då måste man kreditpröva eller kolla vad de har för värdighet, kreditvärdighet och inkomster och så vidare. Och slipper man göra det för den gamla sitter kvar, det är mycket bättre.
Är det någon skillnad mellan en privat värd och en allmännyttan till exempel?
Ja, men jag skulle ju säga det, att jag tänker likadant som Mikael, att skulle jag hyra ut min lägenhet, då skulle jag nog gärna vilja ha någon med en hög lön, fast anställning, för att det verkar säkrast. Men sen vad gäller om det är allmännyttan, alltså kommunen, som är ens hyresvärd, de måste förstås också, de tar inte heller vilken hyresgäst som helst. Men man måste väl vara noga med att man frågar vad är det jag behöver presentera för någonting för att liksom jag ska duga, för att ni ska tycka att det finansiellt ser gott nog ut.
Hur om sig och kring sig måste man vara om man vill bli egenföretagare? Bör man gilla att vara en go-getter? Go-get-hustler? Vad säger du, Tove?
Ja, alltså om man vill tjäna en massa pengar, men det gäller ju både när man är egenföretagare eller anställd. Att liksom, det är ju, även när man är anställd så finns det ju ett spel att spela kring liksom, att bli befordrad och så vidare. Men eftersom man är sin egen chef och sin egen slav då, liksom, man eat what you kill lite grann, så är det klart att man måste vara hungrig på att gå ut och hitta uppdrag. Så är det.
Vi pratar eget företagande idag i Ekonomiakuten eftersom vi har fått frågor om det. Vi har gått igenom några vanliga missar och fallgropar. Men, Mikael, tjänstepension, det är ju något vi tjatar om här i Ekonomiakuten, hur viktigt det är.
Ja.
Hur gör man för att få den? Men om vi börjar med hur man ska maxa lönen för att få den vanliga pensionen.
Alltså grejen är att har man möjlighet att börja ta ut lön. Väldigt många företagare börjar ju inte ta någon lön. De lever på sparpengar och så vidare under ett uppbyggnadsskede. Men sen så fort man börjar se att det går plus, då ska man ju tänka att man tar ut lön. Och lön ska man ta upp till 7,5 inkomstbasbelopp, blir 50 000 knappt månad.
Om man klarar det så ska man göra det.
Ja, för att då fyller du alla de billigaste försäkringarna vi har. De har du via socialförsäkringen eller sjukförsäkringen och alla de här. De är ju då statliga och då är de omhändertagna. Det är jättebra. Sen kommer vi till tjänstepension. Mm. Och tjänstepension är ju en utfästelse som görs mellan en arbetsgivare och en arbetstagare, en anställd. Och då lovar arbetsgivaren någonting, ofta genom ett kollektivavtal som bestämmer hur mycket du ska få utöver lön i tjänstepension. Men om du är egenföretagare så är du din egen arbetsgivare och då får du också möjlighet att göra avsättningar med avdragsrätt för tjänstepension enligt vissa regler. Och då är det vanligt att man kan följa till exempel vad man gör på kollektivavtalad marknad, det vill säga där det finns ett sånt, då kan man kopiera något av dem. Om man tycker att 4,5% av lön har man satt av på LO-kollektivet och 5-6% är vi uppe i. Så 6% till utav lönesumman kan du sätta in i någon typ av försäkring till din tjänstepension.
Men vad köper jag någonstans? Alltså är det lätt att få tag i dem där?
Googla bara, skriv bara. Tjänstepension kommer du få 100 träffar direkt. Och du kommer snart ha någon i luren som vill sälja dem. Så att du var inte orolig, de finns. Men ett tips där är för att hålla ner kostnader och liknande kan då vara att du går via de kollektivavtalade som redan finns färdiga planer för. De är billiga och då kan du köpa in det på dem. Mm. Det är inte helt enkelt, inte alltid, men det går.
Okej, och så försäkringar, då kan man ju behöva om man inte har en anställning och en arbetsgivare med massa bra försäkringar. Mm. Vad gör man då? Hur gör man då? Hallå?
Då ska man tänka först så här, vad är det jag har att förlora? Och väldigt ofta så försäkrar sig människor för saker som är väldigt små kostnader med. Och liksom be att få en produktförsäkring på en ny elvisp om man handlar en sån. Det är en vansinnig försäkring för att en ny elvisp kan man köpa direkt. Det är inget problem. Men däremot sånt som man kan löpa risker för att man blir invalidiserad eller att man bryter benet och inte längre klarar av det för att man åker skidor för våldsamt. Då står man utan intäkter för man kan inte lägga golv under den här perioden. Och då kan man behöva en inkomstförsäkring, man kan behålla en olycksfallsförsäkring. Man kan behöva försäkringar för andra skador. Vi har immateriella och materiella skador. Du kan ha en kund som du har förstört någonting för skulle kunna sätta dit för det. Då kan man ha försäkringar för det. Så att någonstans så ska man titta på vilken verksamhet har jag och vilka risker finns det i den och vilka är stora. I mitt fall så behöver jag inte så många försäkringar i ett företag som bedrivs med en laptop och en mobiltelefon. Jag behöver inte så många sådana, men däremot har jag köpt en jättedyr försäkring som ska ge mig juridiskt skydd i händelse att jag blir stämd för förtal till exempel.
Som kan hända om man är journalist?
Som kan hända om man ger ut nyhetsbrev som jag gör, ja. Och då har man ett dåligt skydd i de här vanliga försäkringarna. Och det kan kosta hur mycket som helst. Och att då är det väldigt bra att köpa på sig en kraftig sån försäkring.
Och den där typen av analys är ju inte så dum att göra överhuvudtaget. Dels för att bestämma sig för vilka typ av försäkring man vill köpa. Men det kan ju också vara så att upptäcker man så här, här finns det en jättestor risk. Men den är ganska enkel att förebygga genom att göra XY. Då kan man ju göra det istället för att köpa en försäkring. Så det är ju ingen dum analys att göra för verksamheten ändå.
Och med det är det dags att avsluta det här avsnittet av Ekonomiakuten om att starta eget företag. Tack Tove Lindgren, jurist och forskare vid Stockholms universitet. Och tack Pensionsnyheternas Mikael Nyman. Och du som lyssnar, mejla gärna frågor om ekonomi till ekonomiakuten@sverigesradio.se. Inspelningstekniker var Joakim Lövgren, producent Erik Lagqvist och själv heter jag Maja Åström. Ekonomiakuten görs av SMT.
Och vi har ytterligare ett program om privatekonomi.
hitta billig mat i svinnlådor eller bli snabbt rik på trading. Allt fler vill ge ekonomiska råd i sociala medier.
Är det inte sjukt att med den här grafen så kan jag tjäna mer pengar på en dag än vad vissa gör på en hel månad?
Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Konsumentfrågorna och privatekonomin påverkas ju också av det globala läget.
This is one of the most important days in my opinion in American history.
Trump vässar sina vapen och chockhöjer tullarna.
Det här var en riktig kalldusch.
There seems to be no order.
Upptrappningen kommer i ett redan stökigt läge för den gamla svenska nationalklenoden Volvo Cars som tampas med vikande försäljning och gnissel mellan svenska och kinesiska ägare.
Det är väldigt snabba puckar.
Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radio Play.
Avsnittet det hittar du här om i alla fall en kvart i Sveriges Radio Play-appen. Det är bara att söka på Ekonomiekot Extra. Och så sänder vi det här i P1 imorgon lördag på förmiddagen klockan 11:55. Efter 3 idag då sänder vi Spanarna. Och denna fredag den 4 april får vi höra Kattis Ahlström som programledare. Spanare är Göran Everdal, Jessica Jedin och Niklas Källner. Spanarna börjar efter ekonyheterna och nyheterna från Radiosporten. Och nu ska vi fortsätta med vårt program om mode och populärkultur. Här är ett nytt avsnitt av Stil. Programledare Susanne Ljung.
Kvinnor i kostym har fått ett uppsving genom modet igen. Inte minst tack vare märket Saint Laurent som inför den här våren skickar ut modeller i oversized kostymer, skjortor och slipsar på catwalken. Visningen var en hyllning till märkets grundare Yves Saint Laurent. Det vill säga mannen som mer än någon annan inom modet lyfter fram just kostymer för kvinnor som en självklarhet. Men till sin hjälp att lansera den looken hade han en lång, blond och androgyn och stentuff kvinna, Betty Catro. Han kallade henne för sin tvillingsjäl. I år fyller hon 80 och fortsätter att inspirera med sin stil.
Today you're wearing Yves Saint Laurent.
All the time, all my life, all the time. Since the day I met him, I never wore anything else.
J'ai eu tout de suite beaucoup de responsabilité.
Välkommen till Stil, jag heter Susanne Ljung och idag ska vi ta en titt på Betty Catro, den kvinna som mest av alla kom att förkroppsliga modeskaparen Yves Saint Laurents vision om en modern kvinna i de maskulint kodade plagg som kom att bli hans signum, kostymen, le smoking, skepparkavajen och safarijackan. Ingen kunde som hon bära upp just den typen av plagg. Hon är perfekt i mina kläder. Hon är lång, som Yves Saint Laurent själv sa. Han hade fler musor för sitt modeskapande. Loulou de la Falaise var en annan. Men om hon representerade det bohemiskt blommiga och färgstarka som också var en del av Yves Saint Laurents stil, så var Betty Catro något annat. När han första gången såg henne var hon klädd i kort kjol och lårlånga svarta läderstövlar och sög nonchalant på en cigarett. Yves, som då själv var nyblonderad och klädd i svart läder, trodde inte sina ögon. Här var ju hans kvinnliga spegelbild. Lång, drygt 1,80, gänglig och androgyn. För Yves var det kärlek vid första ögonkastet, som Betty Catro själv sa i en intervju. När de möttes hon drygt 20 år och hade arbetat lite halvhjärtat som modell eller snarare husmannekäng hos Coco Chanel, som även hon uppskattade Betty Catros längd, långa blonda hår och kantiga drag. Men Yves Saint Laurent blev som förhäxad över att möta den här kvinnan som inte bara fysiskt påminner om honom själv. De visade sig även delas smak, humor och intressen. Och de blev snart ett radarpar som gjorde det mesta tillsammans, inte minst partajade. Båda två åkte ut och in på rehab ett antal gånger. Men framförallt kom hon att bli en av de som allra bäst bar upp märkets byxor, kavajer och kostymer. Och de höll ihop ända till hans död 2008. 10 år senare skänkte hon bort nästan hela sin samling av hundratals plagg hon fått av honom till Fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent. Jag hatar nostalgi. Jag tänker aldrig på det förgångna. Jag är intresserad av nuet, som hon säger. Men samtliga av märkets designer efter Yves Saint Laurent har tänkt en hel del på Betty Catrou. Tom Ford tillägnade hela sin debutkollektion år 2000 för Saint Laurent till just Betty. Och bland det första som dagens designer, Anthony Vaccarelli, som är chefsdesigner sedan 2016, var att använda henne i reklamkampanjer och göra henne till sin egen modemusa för märket. Betty Catrou personifierar Saint Laurent-kvinnan för alltid modern, som modemärket själva uttrycker saken. Och modern är ett återkommande ord när det gäller Betty Catrou och Yves Saint Laurent. När de möttes första gången 1967 blåste nya vindar. Antal haute couture-hus i Paris hade minskat med mer än hälften på bara ett år. Men Yves Saint Laurent hade fattat vart det barkade hän. Han hade då precis gett sig på prêt-à-porter, det vill säga färdigsydda plagg som såldes i långt lägre priser än de för hand skräddade plaggen. Han hade också öppnat egen butik med samma namn som kläderna, Rive Gauche. På den vänstra och trendiga stranden i Paris låg även nattklubben Chez Regine, och det var där som Yves Saint Laurent för första gången fick syn på Betty Catrou. Chez Regine var då en supertrendig klubb, en sorts föregångare till New Yorks Studio 54 som lockat in sig allt från Playboys prinsessor till popkulturella hotshots. Andy Warhol, Serge Gainsbourg och Jane Birkin var bara några av stammisarna. Många ville gå dit, men få kom in. Och i centrum stod klubbens ägarinna och drottning Regine.
Il existe à Paris une jeune femme qui porte un prénom que tout le monde connaît, c'est Regine.
1967, samma år som Betty Catrou och Yves Saint Laurent träffas på nattklubben Chez Regine i Paris, intervjuas klubbdrottningen Regine i ett kanadensiskt tv-program. Hon sitter i sitt hem i Paris, omgiven av skulpturer, målningar och tunga trämöbler.
Regine, c'est la patronne du New Jimmy's. Vous savez, cette boîte de nuit de Montparnasse où se réunit ce qu'on appelle maintenant la Jet Society, c'est-à-dire toutes les personnalités mondiales.
Programledaren Frans Nadeau säger att namnet Regine känner de flesta i Paris till vid det här laget. För det är på hennes klubb som jetsättare från hela världen möts om nätterna. Hon ber sedan Regine att berätta lite om sig själv.
Écoutez, je présume que je suis comme toutes les femmes à part que j'ai choisi un métier qui paraît plus difficile pour une femme, c'est-à-dire le métier de la nuit, mais je suis une noctambule avant tout, j'ai donc choisi une chose qui me fait plaisir et en plus de ça une chose dans laquelle je suis bien. Ça m'a très bien réussi.
Regine säger att hon egentligen är som vilken kvinna som helst, men att hon har valt ett arbete som kanske kan framstå som lite udda eftersom det äger rum om natten. Men hon är något av en nattuggla, säger hon, och har därför valt ett yrke som gör henne glad och som hon dessutom är bra på. Hon tror att man måste lyssna till sitt hjärta när man väljer vad man ska arbeta med, och hennes hjärta talar om natten. Men, säger hon, man måste ha karaktär för att klara av det här jobbet.
Mais je crois qu'il faut être faut avoir un caractère assez fort et beaucoup de lucidité.
Det var i mitten av 1950-talet som Regine fick den idé som skulle revolutionera nattlivet för alltid. Hon hade tröttnat på att gästerna på klubben där hon jobbade bara spelade samma låtar om och om igen på jukeboxen. Gästerna i sin tur klagade på att det blev tyst mellan låtarna när jukeboxen bytte skiva. Regines lösning var att installera 2 stycken vinylspelare för att musiken aldrig skulle behöva tystna. Och vips så föddes diskoteket. Och med diskoteket startade Regines framgångsrika karriär som nattklubbsdrottning. Nattens drottning kom förresten att bli hennes smeknamn. Eller så räckte det kort och gott att säga Regine, för hennes efternamn Silberberg behövdes inte. Alla visste ändå vem Regine var. 1957 startade hon den egna nattklubben Cher Regine hos Regine. Och det var som sagt där som Betty Catrault och Yves Saint Laurent träffade varandra 1967. Det var förresten samma år som Regine debuterade som chansonartist. På omslaget till debutskivan är Regine klädd i klarblå kostym med vitt spetskrås i halsen. Och hennes lockiga hår är färgat i flammande rött.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive chez vous. Vous vivez dans un décor extrêmement féminin où tout est vraiment choisi.
I intervjun med den kanadensiska TV-kanalen 1967 berömmer programledaren Frans Nadeau Regines hem och frågar hur hon har tid att skapa en så vackert inredd bostad när hon jobbar hela nätterna. Regine säger att bara för att hon arbetar om nätterna betyder det inte att hon sover hela dagarna. Som tur är behöver hon väldigt lite sömn och hon tar hand om sitt hem för att hon tycker om det. Hon gillar inredning och hon gillar konst, säger hon. Och så gillar hon att laga mat.
Oui, oui, c'est mon violon dingue. Quelquefois je devrais m'en passer, mais j'aime beaucoup faire la cuisine.
Det gick bra för Regines nattklubb, så bra att hon med tiden startade fler över hela världen. Buenos Aires, Monte Carlo, Kuala Lumpur, Cairo, New York och Los Angeles. Till slut hade hon ett litet nattklubbsimperium där man kunde stöta på personer som Brigitte Bardot, Andy Warhol, Truman Capote, Marlene Dietrich, Richard Nixon och Salvador Dalí bland många andra. Regine var bra på att skapa en ära av exklusivitet kring sina klubbar. En skylt med texten "Diskot är fullt" blinkade alltid utanför entréerna. Hon uppmanade också gästerna att klä sig i smoking och aftonklänning. Mick Jagger, som var kompis med Regine, ska vid ett tillfälle ha nekat sin träde på grund av att han bar gympadojor. Regine gick bort 2022, 92 år gammal. Om du inte kan dansa kan du heller inte älska, ska hon ha sagt en gång. Och musik som gick att dansa till fortsatte hon att spela in ända upp i 80-årsåldern. Men låten som får avsluta den här lilla historien är från 1984 och heter passande nog Reine de la Nuit, nattens drottning.
En av anledningarna till att Betty Catrault fortsatte att fascinera har inte bara med mode att göra, utan hennes uttalade brist på ambitioner. Hon är känd för att slänga ur sig citat som "min största ambition i livet har alltid varit att aldrig lyfta ett finger". Hon säger sig ha haft som mål att inte arbeta en enda dag i hela sitt liv. Och enligt egen utsaga har hon inte uträttat något som helst av värde. Jag är den lataste personen i världen, som hon säger. Huruvida det verkligen stämmer är förstås högst oklart. Men den image av ett liv i lättja utan några som helst planer eller förpliktelser som hon konsekvent förmedlat under alla år har inte legat henne i fatet, tvärtom. Och idag framstår till och med hennes antiambitioner och fullständiga obryddhet om vad andra tycker som en sorts uppfriskande motståndshandling. Men för att leva den sortens liv på den nivån krävs naturligtvis pengar. Och i samma veva som Yves Saint Laurent fick upp ögonen för henne på Cher Regine blev hon i sin tur intresserad av en solbränd och filmstjärnetjusig man på samma ställe, François Catrault. Det vill säga mannen som hon kom att gifta sig med och få två döttrar med. Han sa ofta, men mycket kärleksfullt, att Betty, hon var inte riktigt normal. Men det var uppenbarligen det som fick det att funka. De förblev gifta över 50 år ända tills hans död 2020. Hon beskrev honom som en osannolikt begåvad man med ett hjärta av guld. François Cadreau hade av en slump gått i samma gymnasieskola och klass som Yves Saint Laurent i Algeriet, men där slutade likheterna. François Cadreau var utåtriktad och hade lätt att knyta kontakter, förutom de han hade fått via sin hyfsat välbärgade familj. Han hade också ett öga för inredning och kombinationen ledde till att han fick, vad man säger, en chans. Vill han designa showroom för den italienska designern Mila Schön i ett palazzo i Milano? Ja, det vill han. Det ser ut som imorgon, bara rymd och inga möbler, var en av många positiva kommentarer. Och det ledde till fler jobb bland de rika. Tidningen Vanity Fair kallade François Cadreau så småningom för de überrikas inredningsdesigner. Flott var även det hem som François Cadreau skapade till sig själv och Betty 1970. På en bild tagen av den kände modefotografen Horst P. Horst för Vogue samma år poserar han och Betty matchande kake-outfits designade av Yves Saint Laurent. Så Betty Cadreau hade alltså inte bara tillgång till de snyggaste och mest moderna kläderna. Även hemma var det top-notch när det kom till inredning. För maken François hade öga för det absolut senaste och hetaste på marknaden.
I hans inredningar har han verkligen valt starka, väldigt karaktäristiska solitärer som möbler. Och den här soffan är ett bra exempel.
Jag har stämt träff med Jonathan Jahn. Han är ansvarig specialist på samtida och modern design på auktionshuset Bukowskis i Stockholm. Han ska hjälpa mig att detektera några av designdyrgriparna i Bettys och François exceptionella hem.
Här är ju det här dundersnygga paret liksom, som är så välklädda och så jävla stylish och snygga. Som sitter slängda i en väldigt liksom, tidstypisk tvåfärgad soffa i svart och vitt läder. Och så är det ett skitsnyggt litet svart marmorbord.
Vi har klickat oss fram till bilderna från det ikoniska hemma hos-reportaget i Vogue från 1970. Vad kan man säga om en sån här typ av soffa?
Jag har försökt hitta den här soffan, men det har jag faktiskt inte gjort. Men den är typisk för tiden då den ser ut som en modulsoffa, vilket var nytt. Och man byggde liksom inte så här tvåsitssoffor, utan man byggde möbler som svävade ut i rummen. Väldigt experimentella, rent formmässigt. Det skulle jag säga är en av hans väldigt typiska stilideal som han håller väldigt hårt vid genom alla hans epoker.
Jonathan har hittat hela katalogen från försäljningen av all inredning som Betty och François hade i sitt hus i Frankrike.
Hela katalogen finns här på Sotheby's hemsida. Det såldes ju så nyligen som 2022 faktiskt, så att det är inte mer än 3 år sedan.
Jag tänker att du ska liksom detektera lite olika vad de har där i sin inredning.
Ja, men i det här fantastiska hemmet som de sålde på auktion då för några år sedan så har de ju bland annat då flera fantastiska möbler av israeliska, brittiska formgivaren Ron Arad som är så otroligt inflytelserik under 80-90-talet och som idag är en verklig förebild för just yngre formgivare. Han förstod det där att tänja på gränserna, att formgivare ur den funktionalistiska generationen hade kört fast i att bara rita funktionella möbler. Ron Arad var ju liksom konstnär. Han ville ju skapa mer skulpturer helt enkelt. Så att han är så bidragande till den här utvecklingen att få ta mer plats på konstscenen som formgivare och rita möbler som är unika eller i mindre upplagor som har ett väldigt högt konstnärligt värde. Snarare än ett funktionellt värde.
Beskriv då, vad är det för Ron Arad-prylar som Cadreau har lagt vantarna på?
De här fåtöljerna som står här under den här trappan, vet jag, inredningen.
Beskriv dem.
De är liksom gjutna i järn. De ser ut som två liksom pastaknorrar. Man förstår inte att det är en fåtölj uttaget, om man inte vet om det.
Att sätta sig där, det undrar man ju om det ens går.
Ja, precis. Går det uttaget?
Men vad är det för material?
Det är järn, alltså. Han har gjutit de här. Så de är ju som en skulptur, liksom. Du ser ju vad de kostar. De här två fåtöljerna ropas ju i 1 miljon ungefär.
1 miljon för de två? Mm. Så man kan säga om Cadreau att han gillar möbler som är rakt av konst.
Ja, han använder möbler som skulpturer. Han kryddar upp de här inredningarna med väldigt noga utvalda möbler, man får kalla det då, som fungerar som skulpturer i hemmet. Den här soffan som står i Cadreaus egna hem då är ju kanske ett bra exempel på att han väljer funktionella möbler också, men han väljer då en soffa som är formgiven av den amerikanska formgivaren Vladimir Kagan. Den kallas för Serpentine soffa och den är liksom som en blandning mellan en kanapé eller dagbädd. Den har ett väldigt litet ryggstöd så att den är väl inte jätteskön att sitta i, men den är ju otroligt vacker. Och den är ju liksom, han var ju också pionjär för sin tid. Han slog igenom på 50-talet på Manhattan och blev liksom Upper East Sides favoritinredare och formgivare. Öppna stort kontor på Manhattan och alla gräddan liksom i det sammanhanget vill ju ha hans skulpturala, väldigt organiska möbler.
Det ser ut som en kanske kroppsdel, njure eller?
Ja, men hans möbler vid den här tiden är nästan liksom djuriska på något sätt. Och det bryter ju också med den här tidigare trenden att allt ska vara ganska kontrollerat och uppstyrt. De här liksom flyter ju också ut i rummet på ett fantastiskt sätt. Och nu sista åren så har ju Kagans skulpturala möbler blivit jätte i ropet igen. Så de har ju börjat kosta otroligt mycket pengar.
I katalogen finns också en annan möbel som utmanar traditionella designnormer. En slags konsol eller någon typ av skrivbord som är gjort av den italienska arkitekten och formgivaren Ettore Sozzas. I den här skulpturala möbeln har Sozzas blandat laminerat trä, lackat trä, askträ, förgyllt trä, rostfritt stål och marmor. Och han har liksom byggt olika former på höjden på bordets yta.
Varför Catroux köper den här möbeln är ju just för att det här är ett statement. Liksom. Köper man en sån här Sozzas möbel signalerar man att jag tycker om konst. Tittar man på hans Catroux inredningar så är det liksom Ron Ara, det är Sozzas, det är flera av de här betydelsefulla formgivarna. Och det finns ju också ett värde i att investera i den typen av kvalitet och konstnärlig liksom status. Så jag tror att han också har varit väldigt duktig på att våga köpa in möbler som konstobjekt till sina kunder. Och det är ju också en trend som har blivit tydligare, att många kunder har köpt väldigt dyr konst och då har man också insett att ja, men varför ska vi inte köpa möbler som kan kontrastera den här fantastiska konsten? Och då har ju de här inredarna, tror jag, varit väldigt viktiga för att hjälpa kunder som kanske inte har den kunskapen att berätta att ja, men det här är också en typ av konst.
Så det kan vara en sån sak som François Catroux till exempel har stått och sagt till sina kunder, att den här är soffbordet, det är faktiskt också en skulptur.
Det är jag övertygad om. Man tittar på hans inredning att han har också varit tidig med den insikten att man ska våga investera i tredimensionella objekt i hemmet också. Inte bara det som hänger på väggarna.
Man skulle kunna tro att Betty Catroux är en typisk fransyska född i Paris, men det är hon inte. Hon är född i Brasilien 1945 av en fransk mamma som hade en affär med en irländsk-amerikansk man. Hon flyttade till Frankrike som fyraåring. Hon kände sig ofta fel, för lång, för smal, för kantig. Och dessutom gillar jag ingenting av det kvinnor borde gilla, som hon själv har sagt. Hon bar jeans och jackor gjorda för killar och kändes inte hemma någonstans. För hon träffade Yves Saint Laurent som uppskattade hennes långa, kantiga och plattbröstade uppenbarelse. Och den stod då i slutet av 60-talet i skarp kontrast till 50-talets bystighetsideal, men också till det tidiga 60-talets popera med mode som lyfte fram flickor i korta kjolar. Men det började förändras. Att vara lång och gänglig, och som man då började säga, var lite genderbending, började bli trendigt. 1971 släppte David Bowie Hunky Dory, där han på omslaget poserar som en kvinnlig Hollywoodstjärna från förr. Och samma år gifte sig Mick och Bianca Jagger i Saint-Tropez, båda snarlikt klädda i kostymliknande kläder av Yves Saint Laurent. Att som kvinna i offentligheten avstå från traditionellt feminina attribut blir ofta både ifrågasatt och beundrat. Det är inte minst en välbeprövad strategi för att som kvinna kunna navigera i manliga miljöer. På 2000-talet dök en 16-årig kanadensisk tjej upp på den växande skatepunk-scenen. En arena som bara befolkades av män. Avril Lavigne blev snabbt en av de största poppunkstjärnorna. Hon var en kommersiell artist, men hennes stil var lite annorlunda. Med sina hängiga byxor och löst knutna snipsar blev hon en förebild för unga personer som ville uttrycka sig utanför traditionella könsnormer.
Den här låten, Skater Boy. He's just a skater boy, see, see you later boy. Hur går det? Alltså, vad handlar den om?
Det är verkligen bra.
Det var med en slags skitig punkpop som Avril Lavigne slog igenom stort på 2000-talet. Då är ett ganska polerat poplandskap av blonda popprinsessor som mest fick sjunga om att bli av med oskulden, som Christina Aguilera eller Britney Spears. Musikjournalisten Kajsa Heidel minns hur artisten stack ut.
Jag minns ju när Avril Lavigne dök upp på, om det var Sata TV eller MTV, när man kollade när man var tonåring. Och hon hade ju stripigt, råttfärgat, grova dassigt hår, mycket kajal och såklart en slips som blev hennes signatur, tillsammans med en sån här vit tanktopp. Men den där slipsen hängde ju med ett tag, i början av karriären i alla fall. Så det blev liksom hennes signaturstil.
Det var med slipsen löst hängande runt halsen som 16-åringen tog sig an pop-punk-scenen. En musikscen som var starkt präglad av maskulina normer och lite grabbig jackass-jargong, förklarar Kajsa Heidel.
Hon var ju bland de här många killbanden vid den tiden. The Offspring, Weezer, Blink-182 förstås. Så var det plötsligt en tjej som dök upp. Men det var liksom ett genomslag från den första debutsingen. Och det var Complicated. Och då var hon 16 år gammal.
If you want to know what I think that I am, I think that I'm just a rock chick. And I like to rock out. I like to throw shit around. I like to go nuts. I like to lose myself on stage. I like to scream. I like to holler. I like to break things. I like to yell. I like to get my anger out.
Det som man kan säga om Avril Lavigne, det var ju att hon dels var den första kvinnan liksom, inom hennes musikscen. Hon själv beskriver ju det som pop. Men hon gjorde ju helt klart liksom, pop med punkiga influenser, med attityd, med, jag vill inte säga ett fuck your finger, men liksom den här poprebellen kan man säga.
Så här var det. Som kvinnlig artist i millennieskiftets popvärld fanns två alternativ. Antingen att anpassa sig efter den manliga blicken eller bli en av killarna. Vid sitt genombrott fick Avril Lavigne mycket uppmärksamhet för sin stil som beskrevs som grabbig.
Så som hon såg ut. Jag vet att det är många som beskriver henne, eller jag har sett liksom beskrivningar av henne som en tomboy. Och jag tycker det är så här, jag vet knappt vad det betyder längre, det ordet. Men för mig var Avril Lavigne, nu i efterhand då, när man tänker på det, en kvinna som liksom inte ställde upp på de här den stereotypa kvinnligheten som alla andra kvinnliga popstjärnor anspelade på vid den tiden. Hon var liksom ensam om att inte anspela på sin kvinnlighet.
Central i hennes konträra look var den löst hängande slipsen. Ett klassiskt punkigt gyckel med skoluniformens snara eller kontorsarbetarens propra knut.
Det var loose, det var mycket attityd, det var cool, det var röd, minns jag, ofta.
Även andra artister lekte med slipsens symbolik vid den här tiden. Men det var mer med någon slags porrfilmsbastardisering av en strikt skoluniform.
Sådana som Britney Spears, Christina Aguilera, men också Tattoo lekte ju med det sexiga skolmodet.
Avril Lavigne tycktes markera avstånd även från detta. Hon bar ofta slipsen tillsammans med t-shirt och hoodies.
Men då gjorde Avril Lavigne sin egen androgyna twist på det, kan man säga.
Avril Lavignes största kulturella genomslag och kommersiella framgång var mellan 2002 och 2007. Genren hon verkade i har ansetts vara passé. Men nu pekar mycket på att pop-punk-vågen från millennieskiftet är tillbaka. Och Kajsa Heidel pekar ut några arvtagare till skateboy-artisten.
Framförallt i Olivia Rodrigos musik kan man ju höra väldigt tydliga spår av den här snabba, hårda skate-punk-musiken som jag själv känner liksom en hatkärlek inför. Men hon är ju generationen yngre än vad jag är, så att hon har ju bara upptäckt den med vida ögon och omfamnat den, och det är väldigt kul.
I Billie Eilish ser Kajsa Heidel framförallt en stilmässig arvtagare.
En artist som Billie Eilish, som började hela sin karriär med att klä sig i stora sjok, lager på lager, färga håret, vad var det, neongrönt, säkert chockrosa också, men att hon inte heller ville bli definierad utifrån sin kropp, utifrån sitt kön, utan vill kunna vara fri och självständig kring det. På något sätt så ser jag liksom arvet från Avril Lavigne i en artist som Billie Eilish, som då kommer 15 år senare. Och det är ganska intressant. Ofta pratar man ju om att Billie Eilish var den första kvinnliga popstjärnan som stod för det här liksom, den mer autentiska popstjärnan, som egentligen inte vill vara popstjärna, men som är mer sig själv, inom citationstecken, och gjorde det på sina egna villkor. Men man är nästan beredd att liksom revidera det lite grann och tänka ännu mer kring, men vad var det Avril Lavigne gjorde om inte det?
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som gjort programmet är producent Erik Sjölin, reporter Samanda Ekman och Johanna Goretzka, tekniker Christer Åretego, programledare jag, Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Fint för Sveriges Radio. Tack för oss, vi är tillbaka nästa vecka. Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
Eftermiddagen fortsätter närmast med en nyhetsuppdatering från Ekot Radiosporten och sen direkt sända Spanarna. Sveriges Radio P1, klockan är 3.
I Ekot först om ekonomi och om börser som faller. Med mig här nu i studion finns Viktor Jensen från Ekonomiekot. Ja, hur ser det ut just nu?
Ja, det är fortsatt stora fall på börser runt om i världen. Stockholmsbörsen är ner mer än 3% just nu. Då har den dock återhämtat sig lite. Den var ner runt 4% ett tag, men det är alltså kraftiga fall även idag, och det här kommer efter nya besked i det pågående handelskriget. Kina har valt att svara med kraftiga tullar på varor ifrån USA enligt nyhetsbyrån AFP, och det här gör att det finns en oro för att det ska bli en lågkonjunktur framöver, att risken för det ökar. Det finns en osäkerhet kring vad som ska ske med ekonomin.
Och hur allvarligt är det här då?
Ja, det är ovanligt stora börsfall, och man kan också säga att Stockholmsbörsen har deklarerat att det låter något som kallas stressade marknadsförhållanden, vilket är väldigt ovanligt att man gör det till exempel. Och vi ser att det är stora fall alltså. Dessutom är det så att enligt ekonomer så kan, när det ser ut så här på börsen med stora fall, det kan också påverka konsumtionen, att den minskar framöver för att folk blir oroade över framtiden. Och det kan ju i sin tur också påverka ekonomin, och till slut skulle det kunna slå mot arbetsmarknaden också.
Och snart vid 3:30 svensk tid under eftermiddagen så öppnar ju de amerikanska börserna. Vad kan man vänta sig kommer att hända då?
Ja, det ser ut i förhanden där som att det kommer vara kraftiga fall också i USA idag framöver.
Det säger Viktor Jensen från Ekonomiekot. Ryssland har angripit flera ukrainska städer. Minst 5 människor har dödats och ett 30-tal skadats i en drönarattack mot storstaden Charkiv. I Dnipro i mellersta Ukraina träffades flera myndighetsbyggnader enligt områdets guvernör. I Ryssland så uppges en person har dödats av en ukrainsk drönare i en by nära gränsen till Ukraina i Bryansk-regionen. En dansk domstol dömer en 18-årig svensk till 10 års fängelse för att ha fraktat mer än 4 kilo sprängmedel från Sverige till Danmark. Sprängmedlet användes sen för att försöka spränga en byggnad i Odense där 25 personer befann sig. Men brottet avbröts då en polisbil kom till platsen. I kväll och i natt omkring halvklart och i mellersta Norrland snöbyar som under natten försvagas och passerar östra Svealand. Imorgon så väntas sol som i Östersjölandskapen och Norrland varvas med stackmoln och lokalt någon snöby. I fjällen så blir det mer utbredda snöbyar och tätare moln. Du har hört Ekots nyheter klockan 3 i studion Annika Nordin.
Sporten här inför kvällens fotboll.
Många minns kanske den ikoniska VM-matchen mellan Sverige och Italien för snart 2 år sedan. När Jonna Andersson slog hörnor och Amanda Ilestedt hade målshow med huvudet.
Kommer den där mot mål, den är tätt och på, ja, den lyckas in! Och det är Amanda Ilestedt! Hörnan kommer igen mot Ilestedt som lyckade mål!
Sverige vann då med 5-0, men då var då och nu är nu. För Italien med ny förbundskapten är ett helt annat motstånd. Det menar Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson. För senast lagen möttes så blev det bara 1-1. Och nu ikväll så möts lagen igen i Nations League.
Vi hade stora problem hemma i Malmö när vi spelade 1-1 där. Och det är ett lag som när du tittar på dem är väldigt taktiskt skickliga. De har en taktisk flexibilitet. De är skickliga i sitt djupledsspel och det måste man få stopp på.
Reporter Andreas Lundin. Avspark i matchen mellan Sverige och Italien klockan 19 i grannkanalen P4.
Här är Spanarna i P1. Programledare Kattis Ahlström.
Välkomna denna aprildag. Grattis på namnsdagen säger vi till Marianne och Malene. Eller Malene, kanske man uttalar det. Och på födelsedagen grattar vi också Ann-Louise Hansson och Peter Englund. Mm. Ganska olika sinsemellan kan man tycka. Men de
grattis följer till båda.
Ja, verkligen.
Mm. Ingen mannamån.
Och solen lyser in i Studio 13 på veckans profeter bestående så. Niklas Tjärna, vad gör du?
Nej, men jag har mina hörlurar. Jag hör inte mig själv i hörlurarna. Så då vill jag...
Det är jättedistraherande.
Ja, det är väldigt. Han sitter och fepplar med lurarna.
Ja. Men välkommen är Niklas.
Ja, men tack så hemskt mycket för att jag är här. Ja. Får vara här.
Du tackar dig själv för att du hittar hit. Ja. Göran Everdahl, alltid sansad och bra.
Ja, har du sagt så?
Luren på plats och ja. Även inte i vanlig ordning på Jessica Edin, för du tycker inte om lurar.
Nej, jag tycker att det är distraherande att höra mig själv.
Ja, och dessutom ser man inte klok ut i dem.
Nej, men alltså, Jessica, sen om, nu ser ju inte folk dig rent. Alltså, du har ju en ganska stor knut på hur, jag antar att lurarna, att knuten skulle vara ett hinder för...
Lura går bra. Keps däremot funkar verkligen inte.
Keps skulle se rätt latch ut, men kanske...
Faktiskt. Men man kan ha sån här, vad heter det, såna här golfkepsar som bara är hål i. Mm. Ja, en sån.
Eller kanske. En Dusty Springfield-keps. En sån där bullig 70-tals variant.
Ja, förstås. Ja, ja.
Mm. Vad heter han? Bob Marley?
Ja,
och jag också.
Alla stora huvudbonader går, men hörlurar för att återgå till ämnet går, det funkar bra.
Men jag vill bara inte ha dem.
Du slipper. Du är också aprilbarn.
Jag är aprilbarn.
Råkar jag veta. Fyller år snart ju.
Mm, 12 april.
Oj.
Men vet du det att det är minst antal barn föds i april? Alltså väldigt få barn.
Varför det? När är det vi gjorde då?
Är inte det på mitt i sommar på semestern?
Ja. Men,
man tycker att det är då du borde ha barn.
Är det inte mer sent? Som, är det inte liksom typ när man återvänder till jobbet och är deprimerad? Jag vet inte.
Jag tror att det är mitt i semestern. Men ändå gratulerar. Du är lite unik där.
Mm. Mm, det känns bra.
Ja. Tillsammans med Ann-Louise Hansson. Mm. Och Peter Englund. Hör ni, aprilskämtens tid är över.
Ja.
Det tror man kanske inte med tanke på allt möjligt. Men blev ni lurade på något sätt?
Alltså jag har talat om för mina kollegor och min familj att de inte får lura mig. Jag blir så otroligt ledsen av att bli lurad på 1 april. Inte av tidningar och sånt. Mm. Jag vill bara inte... Jag känner mig så lätt lurad. Jag tror också, ju på vad folk säger till mig.
Exakt samma här. Ja. Det är ingen sport att lura mig. Nej. Det är bara det är för lätt.
Ja, då är vi ju tre. För att, alltså, jag blev lurad för andra gången i rad. Alltså, man skriver på en uppdatering på Facebook.
Ja, men då är du lättlurad.
Ja, alltså. Ja, det är lättlurad. Så här, och vet vad som hände mig idag? Kolla, och kan man ju skriva, i vanliga fall står det visa mer. Men då har de ju själva skrivit in visa mer. Och så trycker man på visa mer så kommer inte det. Liksom. Mm. Mm. Det är själva...
Så dråpligt.
Det var ju inte jättekul.
Nej, det har inte jag sagt det. Jag bara sa att jag gick på det.
Jag tyckte det var roliga på SVT och TV4 när de bytte programledare på morgonprogrammet. Ändå en ansträngning.
Ja, de försökte. Jag såg det inte. Det var säkert helt fantastiskt.
Men då kan du inte dissa det.
Nej, verkligen inte. Jag skäms.
Men sen älskar man ju faktiskt också när man förstår att dessa konkurrenter har samarbetat. Det är ju något otroligt fint.
Är det inte det? Jag blir också lite rörd.
Nu tycker jag att det var ett fantastiskt, inte bara skämt, utan liksom insats för mänskligheten.
Ja, för brödring och sånt. Vackert.
Ja, men man går ändå upp jättetid på morgonen bara för ett skämt. Mm. Det är inte så vanligt.
Du tänker på att de går upp. Men då hade de gjort det ju oavsett.
Nej, för det var faktiskt vikarier. Aha. De andra var ju på platsen förstås.
Okay.
Ja, så de var dessutom någon slags, vad heter det, inte buffert, men det var inte de riktiga programledarna för dagen.
Nu känner jag kanske att jag far med osanning. Ja. Jag tar tillbaks det. Mm-hmm. Men jag tänkte, vadå, satte de sig i en taxi? Ja, det kanske de gjorde.
Jag frågar du mig?
Nej, men då är det ju svart rut. Ja. Frågorna hopar sig, men roligt var det. Och det är vår. Jo.
Ja, det är roligt. Det är inte ett skämt, men det är roligt.
Men alla är så uppskojade. Det verkar varje år som att det är vår för första gången någonsin att folk tänker det.
Men kanske, för att ta det uppenbara, kanske behövs det mer i år än, jag menar, inte för att det var mycket till vinter, men rent allmänt för att lyfta andarna så kan det
vara. Men har jag hört fel? Det ska bli vinter igen nu.
Nej,
jag.
Men precis, och det är väl det vanligaste samtalsämnet idag kanske.
Aprilväder.
Snön är tillbaks, har jag hört. Ja.
Som varje april också, ska man inte glömma. Det kallas ju aprilväder av en orsak. Men jag tänker att man ändå är som något slags känslomässig guldfisk. Att det, när mörkret kommer så tänker man, nu kommer det alltid vara så här. Vi har ju väldigt svårt ändå, trots att det är vårt jobb, att föreställa oss framtiden. Vi är ju väldigt mycket i det här tillståndet, nu kommer det vara så här jämnt.
Ja, men nu ska vi motbevisa detta eftersom vi ska in i framtiden. Mm. Och nu är först ut i galopphästen Göran Everdahl.
Gnägg. Kära spanare, lyssnare, Kattis, det är dags att prata om fläckugglan.
Äntligen.
Jag förstår att ni har väntat. Ja, alltså min spaning handlar ju då egentligen inte om ugglor, men den här utrotningshotade ugglan spelar en roll, om en liten, i min spaning. Så här, den nordamerikanska fläckugglan är illa ute. Populationen i British Columbia i Kanada har minskat i decennier. Det är skogsindustrins framfart. Deras levnadsmiljö har försvunnit. Och nu tror man att den sista vilt levande honan har dött.
Är fläckugglan en sån där liten uggla?
Ja, det är inte någon jättestor uggla. Jag får då erkänna att jag aldrig träffat... De är så få, så att jag har inte träffat någon fläckuggla. Och de finns ju inte här.